Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas, och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Den här veckans utmaning, eller kanske till och med den här månadens utmaning, det är att du inte ska äta några sötsaker alls. Alltså ingen glass, ingen godis på 30 dagar. Och jag vet att det är svårt, men jag hoppas du är med mig. Inga sötsaker, ingen glass. Och nu när det är fint väder, jag vet man vill äta glass. Men vi kör det här ihop. Efter kan du käka hur mycket du vill. Men 30 dagar utan några sötsaker, utan någon glass, någonting sånt alls. Jag hoppas du är med. Sanna jättegärna upp dig på min Instagram och skriv att du är med. Länk i bio. Och du vet också att sannolikheten ökar att du också kommer att klara det om du committar dig till det. Att du skriver det någonstans för dig själv, berätta för andra du kommer att göra, du ökar också sannolikheten stort på att du kommer att klara det. Det gäller allting i livet. Så hoppas du är med på det. 30 dagar utan sötsaker alls överhuvudtaget. Någonting som jag jobbar väldigt mycket med nu, som jag har känt lite grann, det här är mitt kall i livet. Det här är så otroligt stort och otroligt viktigt, och det kommer att bli så himla bra. Det är Framgångsakademin, och det är alltså att vi kommer ta med de absolut bästa personerna från podden och liksom bygga kurser med dem. Så att om man lyssnar på Kjell Lenhaga, om man lyssnar på Elaine Eksvärd med retorik, så får man lära sig bra saker i podden, men vi kan gå in på djupet. Hur blir man en bra retoriker på riktigt? Och då får Elaine Eksvärd komma ut med sin kurs inom retorik. Eller Kjell Lenhaga som har coachat de främsta, bland annat Annika Sörenstam i Sverige. Och då får han komma in med sina absolut bästa saker av hela sin livsresa, kommer han släppa i sin kurs. Så att det här är så himla häftigt. Jag kommer ge mer info när vi börjar närma oss, men vi bygger på det, vi filmar varje vecka nu flera gånger, och det är Jola Ber och kommer med, och kommer också vara med The Art of Magic och många av de absolut främsta. Så stay tuned, jag kommer komma med ett supererbjudande till er väldigt snart, så kommer gälla under begränsad tid, och jag hoppas att du gillar det här. Och vi kommer också rekrytera massa folk in i det här segmentet, och det här ser jag verkligen som mitt kall, för att nu ska vi sprida ännu mer lärande på ett ännu bättre sätt, så att alla får tillgång till den bästa möta kunskapen oavsett var man kommer från och oavsett vem man är. Så att det här kommer bli så häftigt. Och jag kommer komma ut med flera nya nyrekryteringar av tjänster här på podden också väldigt snart. Så att det är bara att lyssna in. Så kanske du som också får jobba med det här. Det vore väl jätteroligt att tillägna en stor del av ditt liv till personlig utveckling. Det tycker i alla fall jag är helt magiskt. Och det är så också att jag och Vargen, vi håller på med vår husresa nu. Hör så att du vill följa den, vår husresa som håller på nu och typ faktiskt kraschar. För vi köpte en tomt som var utsöndrad och det menas med att man vet ungefär hur stor den är. Men man vet inte hur stor den är, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Det gör att vi inte kommer få bygglov och det kan ta ett år extra att få till det. Så att rätt vad det är så nu tänkte vi flytta in om 1,5 år. Nu kanske det blir 2,5 år. Lyssna in allt det i våran podd Sånt är livet där vi varje vecka uppdaterar er om våran husresa. Resa med saker som händer, hur vi tänker, materialval, sten eller trä eller och allt kaos runt omkring. Väldigt roligt faktiskt och det är det jag lever väldigt mycket i. Så vill du veta mer personliga saker om hur våra grejer görs och är, så lyssna in. Sånt är livet, podden som släpps på fredagar. Nej, nu kör vi igång med veckans avsnitt med ingen mindre än Henrik Stenson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspodden, with Alexander Perleros.
Och nu får vi lyssna in ett så himla häftigt avsnitt som jag är otroligt glad att vi kan göra. Ingen mindre än Henrik Stenson, Iceman. Han är en av världens absolut bästa golfare. Varit den högst rankade manliga vi någonsin har haft. Och har presterat på nivå som gör att man verkligen kan kalla honom en riktig legend. Han är första svensken att vinna en major. Och en major, det är alltså den finaste och största, det absolut största man kan vinna inom golfen. Han har blivit årets golfare 5 år i rad och tagit emot bragdguld, Jerring pris. Han är alltså en perfekt gäst för podden och jag har verkligen sett fram emot att sända avsnitt, att intervjua honom, reda på vad det som rör sig i hans hjärna, hur förbereder han sig mentalt, hur håller han fokus, vad det som gör att han kommer på den nivå han gör, hur tar han motgångar, vad är hans recept, vad är hans verktyg, vad är hans nycklar och kanske också mest intressant av allting, väldigt intressant grej, hur är hans relation till Justin Timberlake, Michael Jordan och massor av andra han har stött på i sin karriär. Och också hans sinne för att göra galna pranks. Nej, nu kör vi igång med en riktig legend, ingen mindre än Henrik Stenson, Iceman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Henrik Stenson, Iceman.
Ja, tack så mycket. Tackar.
Du är den andra Iceman som jag träffar.
Ja, det blir intressant att höra vilken som var den första då.
Ja, det är, jag undrar vem som har snott vems namn. Men du har inte snott något, du har väl mer fått kanske det. Men han kom på det själv tror jag. Men Wim Hof, Iceman.
Okej.
Han som har bestigit Mount Everest i shorts.
Ja, i och för sig, då får jag nästan säga att han är mer Iceman än vad jag är. För jag har inte varit på Mount Everest och definitivt inte i några shorts heller.
Han är ju världsrekordet också i isbad. Han har suttit 1 timme och 52 minuter. Och har så här andningsövningar och massa sånt. Jag kör alltid kallduscher. Det är han som har myntat cold showers i världen.
Okej. Okay. Ja, nej men jag känner att vi lär ju hålla på här och komma på ett nytt smeknamn till mig, hör jag. Ja. Det känns inte som att jag ska ha mitt längre.
Nej, men du har ju ändå man kan säga att du har ju varit i närheten typ 2% skulle jag säga. Av att om man kollar på och ta av sig kläderna så kanske du har gjort det lite mer tropiskt klimat. Ja, så att det inte är så här 40 minus och bestiga ett världens högsta berg.
Så. Nej, men i och för sig så det känns ju bättre om man kollar på bilderna om man tror att det är 40 minus ju.
men du, när var det läget då? När du började och bara så här rycka av dig alla kläder och så?
Ja, det var 2009 på, vi spelade en världstortävling i Miami på Doral. Numera ägt av Donald Trump dessutom, hela anläggningen där. Men, ja, vi spelar...
Känns det bra eller neutralt eller ingen värdering?
Jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Men Jag spelade, det var första varvet, jag hade startat på hål nummer 10 och kom runt, det här var väl på tredje hålet och så mitt 12:e hål. Och så slår jag ett dåligt utslag, jag ligger bra till, ligger väl 2-3 någonting i tävlingen tror jag. Och hamnar i ett vattenhinder som är inget vatten kvar, men det är massa lera. Och för att spela, om jag spelar mig därifrån så tjänar jag definitivt ett slag, så att... Det var ju liksom inget snack om att vi ska spela bollen där den ligger. Och ha vita byxor på mig och ljusgul tröja. Jag tänker, jag vill inte gå och spela helt nedstängt i lera sista sex hålen här. Så att tröjan åker av, eller byxorna åker av och skorna var ju redan av. Och tänkte, ja men då kan tröjan också gå. Så att jag har ju bara ett par boxershorts och golfhandskar på mig där. Och klabbar ut i gojan där och står ju ner till knäna nästan i lera och spelar därifrån. Wow. Jag tjänade ett slag i alla fall och gjorde väl rätt bra ifrån mig på tävlingen.
Fantastiskt.
For the love of the game.
Och den här, det här kan man ju säga att du fick höra, fått höra ett bra tag.
Ja, det fortsätter ju, ja det hänger ju fortfarande att det kommer, den här bilden har man ju fått signera rätt många tusentals gånger. Så att det dyker fortfarande upp fans med det här fotografiet då från Miami 2009.
Men är inte det också den stora utmaningen, sig själv och ens egna spöken i hjärnan? Och det är ju det som har gjort att du har liksom tagit dig dit där du är och verkligen varit en av de absolut bästa i världen. Men du måste ju väl alltid ha de här extremt höga, alltså prestationsångesten måste vara jättestor. Det måste vara, alltså du är ju din största vän men också din största fiende.
Ja, så är det väl alltid. Du har ju intervjuat många personer som har haft bra karriärer inom olika områden och de allra flesta är väl perfektionister. Det kommer ju någonstans med och att man ställer otroligt höga krav på sig själv och även sin omgivning. De runt omkring förväntas ju leva upp till mycket också. Och lite så är det väl ibland att man kanske är tuffast mot de som man har närmast ibland också på det viset. Men nej, helt klart, jag känner väl egentligen aldrig mer press utifrån än vad jag sätter på mig själv egentligen. Sen kan det ju alltid vara motiverande om man själv kanske inte riktigt har det där drivet under en period och så är det någon som skriver i en tidning eller säger någonstans att nej, men han är ju passé, han är slut eller han har tappat spelet eller någonting. Det kan ju bara ge drivkraft egentligen. Så att, men i slutändan så är det ju mina egna målsättningar och det jag kräver av mig själv som både är viktigast och som man känner mest av egentligen.
Men så 2009 så var det verkligen topprankat och sen så 2011, för rätt om jag har fel, så tappade du ju väldigt många positioner.
Och var på då runt... var jag inte topprankad.
Nej, då var du inte topprankad, man säga. Eller det beror ju på vad man tycker toppen är. Men 230
ja,
i alla fall.
Ja, nej, men jag var väl uppe någonstans där runt 4-5 plats på världsrankingen där efter segern i The Player som är en av de största tävlingarna i världen då 2009 och sen två år senare... Var vi nere någonstans 220 kanske eller 230 eller någonting. Så att
ja, men alltså där, det där mentala där, det är så otroligt tufft att vara där. Och jag vet inte hur det är i golfvärlden, får jag säga, men i så många andra branscher så kan det vara så att om det är 4-5 och ligger där, så har du en viss typ av kanske respekt eller kommer in i ett typ av finrum eller någonting sånt. Och sen kanske mot sig själv också. Och sen när man drar ner till 230, det måste alltså så otroligt tufft att sen psykologiskt komma tillbaka.
Ja, det är det ju. Samtidigt så kan jag väl säga att jag har gått igenom två stora svackor i min karriär och Den första var ju egentligen 2001-2002 där en gång. Då var det riktigt jobbigt kan man säga. Sen tog vi oss ur det och kom tillbaka starkt efter det. Så att den svackan som jag hade där 2011 kändes ju ändå som att det var lite mer småpotatis mot det vi hade gått igenom 2001-2002 till och med in på 2003. Så att
där, det var då du skulle byta sving, va?
Ja, det blev väl egentligen mer ett... Ja, det var nödvändigt att göra någonting, för jag var helt lost i vad jag höll på med och så här. Så att någonstans så är du tvungen att börja bygga från början igen. Sen måste du ha tålamodet och orka, så att säga, driva igenom det. Och det är ju någonting, det är väl en av de grejerna som jag kanske är mest stolt över, att komma tillbaka från två riktigt tuffa perioder. Det är många andra som har hamnat i liknande svackor och det slutar med att de inte spelar längre, de lägger av, orkar inte med det helt enkelt. Så att det är väl ändå någonting som jag är riktigt stolt över, de comebackerna så att säga, som jag gjort där. Det är ju aldrig svårt att spela och tävla när allting flyter på, allting seglar i medvind liksom. Det är mycket, mycket lättare än allting funkar, utan det är när det går emot som man prövas och man verkligen måste visa vad man går för. Så att jag kände väl den andra svackan där var ändå inte, då hade jag ju gått igenom någonting som var mycket tuffare tidigare, så det handlar väl mer om att jag blev less till slut på att jag spelade dåligt, och då får man ju suga i ännu bättre, jobba ännu hårdare för att komma tillbaka. Och det gjorde vi ju definitivt, så går därifrån till att ta sig upp till så nära första platsen på världsrankingen. Då jag var en helg ifrån att vara världsetta, kan man väl säga. Det var en av mina kompisar från Australien, Adam Scott, som vände på en tävling som han själv hängde på gärdsgården på efter två dagar och till slut vann tävlingen, och det gjorde att jag inte blev världsetta där. Annars så hade vi kommit tillbaka ända upp till den. Så att världstvåa är det bästa rankingen som vi har haft.
Wow. Det är så otroligt imponerande, och jag skulle vilja bara stanna i det här en liten stund, för jag tror att lyssnarna här också och tittarna här tänker på det här med att, nej, men vad var det som hände 2001 någonstans och även nu 2011, och sen också, så det är en sak, och sen hur kändes det, vad tänkte du och hur tog du dig ur?
Ja, om vi backar ända till 2001, jag vann min första tävling på Europatouren där på våren, och ja, allting var ju frid och fröjd så att säga. Sen sensommaren var det väl så började trassla lite, slog lite snea slag hit och dit, och i början tänker man inte så mycket på det. I golf har vi någonting som, om man slår en boll som man är osäker om man kan hitta det, så kan man ju säga då att man slår en till från tio och att det är en provisorisk boll ifall man inte hittar den första. Och de första gångerna tänker man inte så mycket, då gör man ju det. Sen efter ett tag så, när du har slått tillräckligt mycket snea slag, så börjar man ju titta på vad vattnet är och vad skogen är och vad alla andra grejer är. Så att jag hamnade ju i trassel där helt klart, både tekniskt sett och mentalt. Det går ju hand i hand, det är ju inte bara det ena. Och någon som tidigare har frågat sig, ja, det måste vara mentala problem då, men ja, men det kommer ju sällan mentala problem om du slår driven 300 meter mitt i fairway, då brukar man ju inte få så jobbigt liksom, utan det ena ledde ju till det andra. Och det var tuffa år både med mina tränare och coacher runt omkring för att jobba tillbaka, och har ju dokumenterats tidigare att vi stod och slog bollar med ögonen stängda helt enkelt för att försöka fria upp systemet, och ja, att man inte har någon egentligen känsla eller rädsla för när man ska träffa bollen och vart den ska ta vägen, utan bara komma in i och göra en fri sving igen. Så att ja, det var mycket olika övningar och hårt jobb både från mig själv givetvis, men teamet runt omkring och stöttning från familj och hela den biten. Så att det var tuffa år, absolut.
Hade du några tankar på att lägga av då också? Är det en tanke som kommer, att tänk om vi inte löser det här?
Ja, någonstans så pyr det väl till viss del, men jag har sagt det tidigare också. Jag tror inte att hade det verkligen fått fäste, då hade inte vi suttit här och snackat idag, utan någonstans så är det inte ett alternativ att ge upp, och det tycker jag att jag har visat, och många andra också, att gör man inte det så lyckas man vända på situationen förr eller senare, om man bara orkar hålla i. Och det är ju lättare sagt än gjort, men det gäller väl för de allra flesta grejer, oavsett om det är idrott eller livet i vanlighet, så motgångar kommer ju, och ja, man måste jobba sig igenom det, hur tufft det än är, så finns det ju, alternativet är ju inte någonting som man vill acceptera. Så att, och det är ingen som kommer ha en lång karriär, oavsett om det är idrott eller något annat heller, där allting bara går på räls, utan jag menar, vi ser börsen går upp och ner, och hälsan går fram och tillbaka och allt vad det kan vara, det är inga räta linjer i det hela, utan man får vara inställd på det, att det kommer gå emot också, och det är då det prövas vad man är gjord av ju.
Men jag skulle vilja hoppa in på den här på British Open. Och då, och här har jag också några frågor där, att du har nämnt där i andra intervjuer att du var verkligen så här in the zone, att på du sa det, att du hade satt birdie på 4 av 5 hål och visste knappt om det. Du hade sånt enormt tokfokus här.
Ja.
Skulle du kunna berätta lite grann om den här situationen?
Ja,
som nu verkligen också, när jag pratar med Kjell Enhager också, kollar på själv och så här, alltså att Kjell benämner som att det här är kult, det här är legendariskt, det här är det bästa jag sett i hela mitt liv.
Ja, det gjorde ju det hela mer speciellt givetvis. Det var ju en pojkdröm och en dröm att vinna British Open.
Slå Tiger Woods också, hans banrekord.
Ja, precis. Och det, i första skedet så handlade det om att vinna tävlingen. Så även om jag inte hade spelat någon kanonrunda på söndagen, bara hade jag bara vunnit tävlingen, så hade det ju varit otroligt stort. Och ja, allting uppfyllt på det viset, men nu blev det ju en och en halv dagars, kan man säga, duell med Phil Mickelson. Vi spelat tillsammans även tredje varvet då på lördagen, men när vi går in i söndagsvarvet så är det väl ganska, redan från början när vi startar riktigt starkt, både han och jag, så är det väl tydligt att det blir en duell mellan oss två. Ja, vi spelar fantastiskt båda två. Vi har liksom med oss 10 av 10 på skalan ut på våra spel, båda två, och triggar varandra då, så att vi lämnar ju resten av fältet ja, nästan 15 slag efter oss, så att det är ett fantastiskt avslutningsvarv som jag gör, men även Phil, och ja, jag tror att det är lite enklare för mig att jag gick upp emot han. Efter Tiger Woods så har ju Phil Mickelson varit den näst bästa spelaren i världen under 20 år här. Och jag vet ju vad han är kapabel till, och att han kommer ju inte vika ner sig. Utan det gör det nog lite enklare nästan för mig, att jag behöver köra på för fullt maskineri och verkligen ge det allt jag har. Och kommer ju på grund av detta in i det tillståndet som man kallar för flow eller zonen. Och jag är ju så koncentrerad på det jag ska göra just nu, på varje slag som är framför mig, så att hjärnan och en själv har ju inte tid att liksom analysera det samtidigt som du utför det. Och det är ju egentligen, eller det är det bästa tillståndet för att prestera, men det är också otroligt svårt att komma dit. Man kan liksom inte forcera det, utan det gäller att ge dig själv förutsättningarna för att öppna den dörren lite grann. Men helt klart så var jag ju där, och som du säger, när jag sitter efteråt och när jag har vunnit och vi sitter och går igenom då vårat scorekort där man ska signera där resultaten på varje hål är, så, och jag kollar upp på den här skärmen där skåren då står utskriven, så shit, jag gjorde 4 birdies de sista 5 hålen, det hade jag inte ens reflekterat över, så att det är ju häftigt och ha varit där och har väl varit där, befunnit mig där ett par gånger tidigare också. Men det blir lite som den där filmen, jag kommer inte ihåg vad den heter, men han tar väl något piller och så öppnar han upp mer kapacitet i hjärnan, han lär sig språk och alla möjliga grejer där, va? Är du med på vilken jag menar?
Nej, alltså jag är svag.
Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Alltså jag känner igen storyn, men jag kan inte säga.
Men lite så att vi har ju otroligt mycket mer alltså outnyttjad kapacitet som vi inte använder till vardags.
Exakt. I hjärnan. Ja. Vi använder bara vad man brukar säga. Jag kommer inte ihåg hur mycket det är. 10-15% kanske det är. Men det är en stor procent som vi inte använder.
Ja, vi andra använder ju lite mer än dina 10-15%.
Ja, nej, men jag menar,
du får inte bjuda på sådana enkla passningar här, vet du.
Nej, men jag måste hålla mig ödmjuk här. Du, jag har lite tuffa frågor kvar, så du...
Ja, okej. Ja, men då får man du sitta inte, på tårna fortfarande.
Du får inte
då
köra för hårt än. Ballongdansen har jag inte ens kommit in på än. När ni körde ballongdansen, fast ni hade inga ballonger, ni hade så här golfbollar istället. Du och dina kompisar på ett hotellrum. Det hade något att göra, så körde ni 5 grabbar ballong. Nej, jag ska. Jag har några fler. Yes. Ja, men till det här då. Hur mycket brydde du om hur Phil presterade? Alltså om han gjorde någonting bra, hur kändes det i kroppen? Och brydde du? Och samma sak, det här är så otroligt, otroligt stort. Så att, hur gick det om han gjorde någonting bra och han gjorde någonting dåligt? Kände du någon...
Nej, alltså egentligen inte. Jag
lyckas du koppla
ihåg
bort känslorna
att,
på det?
Alltså jag gav honom tummen upp när han satte en putt eller någonting. Vi spelade liksom en match man mot man. Jag tror att vi var liksom så upptagna eller inne i spelet på något sätt, så att la inga värderingar egentligen i den biten, utan jag älskar matchspel just på grund av att det är så uppenbart att om du gör 4, så antingen måste jag göra 4 för att dela, eller så måste jag göra 3 för att komma före, så att säga, för att vinna det hålet, även om nu spelar slagspel och inte matchspel som man, det finns två olika spelformer här, men det är uppenbart vad som måste hända på något sätt, och det tror jag hjälper mig mentalt att vara ännu friare, att så att säga köra ännu mera framåt. Gör han någonting bra, så ska jag bara göra det ännu bättre liksom, och inte... Det blir inte så mycket funderingar i det, så att jag gillar ju verkligen att spela matchspel eller spela mot någon annan på det viset, så att man har någonstans lärt sig också att du får hela tiden räkna med att motståndaren ska göra det bästa möjliga av det, så att du räknar med att han ska slå upp sitt inspel nära, att han ska sätta sin putt om han har chansen till det. Och det var väl lite den tanken som jag har när jag står på 14:e hålet och har en putt från 5-6 meter för birdie då, så känner jag att han viker ju inte ner sig, och de sista hålen är ganska svåra också, så att jag kommer väl inte ha jättemycket såna här birdie-lägen då för att kunna komma före lite grann, så att det var bara tanken att du måste ta den här chansen. Vill du vinna den här tävlingen, så måste du ta chanser som den här, och slog den här putten mitt i hål då från 5-6 meter. Och Phil var väl kanske inte så orolig då. Han var ett slag efter med 4 hål att gå, men sen sätter jag ju en monsterputt på 17-18 meter på hålet efter sen. Och det var väl lite granna spiken i kistan, och sen är han otroligt nära på hål nummer 16 och göra en igel, hans putt är över hålkanten, och jag får sätta en putt från 1,5 meter då för att fortfarande vara 2 upp, så att det är små marginaler givetvis, och slutar med att jag sätter putten på sista hålet, då hade jag ju vinsten hemma så att säga, och så slå i den här putten från återigen något sånt där 6-7 meter och gör börde på sista 20 par och ta Tigers då rekord från 2000 på St. Andrews. Så att det är också en sån här kul grej. Man vet inte, det kan vara i ett år till, det kan vara i 40 år framöver. Det har man inte en aning om, men det är ett fräckt rekord att ha i alla fall.
Kom in på tre sista lyssnarfrågorna som är lite snabbare frågor. Men Sveriges bästa golfbana?
Ja, numera måste det ju vara Österåker som jag har designat.
Ja, det är många som har frågat där också hur tufft det var att designa den. Eller hur svårt det var.
Vi är otroligt nöjda med jobbet som vi har gjort. Och det är ju helt klart en svår balansgång att kunna designa en golfbana som passar många olika typer av spelare. Allt från riktigt duktiga till kanske mindre duktiga som är ute och bara spelar för skojs skull. Så att, men vi har lyckats bra där, försöka göra det både rättvist, tufft på sina ställen, men att man ändå har mycket valmöjligheter och så här. Så att det finns ju finns ju någonting som ska passa alla där, tycker jag.
Ja, och i det här... Det kommer också ligga i poddbeskrivningen, så ligger en kod också så man kan få spela gratis där i 3 månader, har jag för mig, va? Henrik.
Ja, hade jag ägt banan så hade jag kunnat hjälpa Henrik, med lite grejer. Henrik... Jag har ju bara varit inkopplad för att designa banan.
Ange koden Henrik30. Så ja. Får du spela 30 gånger fritt.
Ja. Ja, det är bra.
Och nästa gång, den bästa fyrbollen med internationella skådisartister som du har varit i?
Vilka har vi spelat golf med? Ska man ju komma ihåg alla man har lirat golf med under åren här också. Ja, men jag har ju spelat med... Jag har spelat golf med Justin Timberlake, Niall Horan, Ronan Keating. Det känns så här, så sitter vi namedroppar här liksom.
Nej, men du får ta
det
till.
Jag har en kille som vi har snackat många gånger att vi ska spela, och han har faktiskt byggt en egen bana nu nere i West Palm Beach, så att jag behöver bara få tummen ur och åka ner och spela med han. Det är Michael Jordan. Så att han är en jättestor fan av Ryder Cup och brukar alltid vara. Han var i Paris nu 2018 och träffat han där under åren, och han var i Dubai på någon grej för många år sedan när jag bodde i Dubai och textade han mig om vi skulle spela, men då var jag i Kina och spelade, så att vi har aldrig fått till det, men han har sagt att han gillar att betta, vet jag. Han sa, ta med stora plånboken, kom ner så ska vi ut och spela liksom. Så att det ska vi väl göra, så han kommer väl stå nästan högst på listan där, men lirade förra våren med Victor Hedman och Alex Kilorn från Tampa. Det är mitt hockeylag här över, brukar åka över och kolla när de spelar och så här. Så att, lite blandat där. Jag har säkert glömt några nu. Nu är det någon som kommer bli förbannad här för att jag inte nämnde dem säkert.
Ja. Justin Bieber kommer säkert höra av sig.
Ja, absolut. Madonna och Bruce Springsteen, allihopa kommer ringa ner mig sen.
Donald Trump kommer ju prata om det i nästa pressträff.
Ja, han har inte spelat, men jag har inte spelat med Donald Trump. Han är ju golfgalen och... Har ju spelat med mycket folk, men Donald har inte spelat med, och det är många som inte tycker att man ska spela golf med honom heller, men vi ser den dagen, den sorgen.
Det är en folksport. Yes, och nästa, om du får bara välja en klubba, vilken hade du valt?
Bara välja en klubba. Den viktigaste klubban, det är ju den här ju. Det är den vi har pratat mycket om ju. Mm. Det är ju den som sitter mellan öronen. Men jag hade väl tagit min lobwedge, tror jag. Min klubba som jag använder runt greenerna i bunkerslag och pitchar och chippar och sånt där. Det är någonstans en helt klart oerhört viktig del i spelet.
Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu, Henrik?
Ja, jag vet inte riktigt. Vi brukar ju alltid be oss hem på, och skulle ju åkt hem då, Scandinavian Mixed som vi snabbt nämnde innan där, som skulle gått av stapeln här nu i mitten på juni, blev ju inställt eller pushat till nästa år istället. Det var ju en tävling som vi såg fram emot oerhört mycket tillsammans med Annika Sörenstam, så skulle ju vara den första i sitt slag, där vi både killar och tjejer spelade om samma första pris. Ja, vi vet inte riktigt vad som händer här, och om mitt spelstart kommer igång i mitten på juni här borta, så att allting hänger väl lite i luften i nuläget. Följer utvecklingen hemma i Sverige. Vi har ju tagit en helt annan approach till många andra ställen, som de har stängt ner länder och städer och samhällen på ett mycket hårdare sätt. Så att ja, vi får väl se. Vi håller ju alla tummar att vi kan komma över den här pandemin eller epidemin så fort som möjligt ju, och att vi alla kan gå tillbaks till det vardagliga lite mer inom kort ju. Men det ser tufft ut samtidigt ju.
Det gör det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Ja, vi har ju lite...
Instagram kanske lättast?
Ja, Instagram och Facebook, och vi ligger väl även på Twitter. Det är nu man ska komma ihåg alla sådana här handles och taggar och grejer också, som jag är helt oduglig på. Men kan inte du kolla upp dem och lägga ut dem efter här?
Jo, jag fixar det. Jag kommer också lägga allting i poddbeskrivningen. Så om man vill komma i kontakt med dig, eller följa dig i alla fall. Du kanske inte svarar på allt.
Nej, det är lite svårt. Jag kan väl hålla upp handen och säga att det är väl inte jag som lägger ut allting heller där på. Jag har lite några personer som hjälper mig med den biten också, ja, emellanåt. Så att, men absolut, följ gärna, och vi försöker väl lägga upp något roligt då. Jag är absolut inte den som är mest aktiv på sociala medier. Och jag hade väl gärna sett att kanske nästa generationerna inte blir mer aktiva på sociala medier än vad de redan är heller. Känns som att vi gärna kan hamna lite för mycket på paddorna och telefonerna. Det finns ju annat i livet också. Jag vet inte, det är svårt att känna lite grann här nu under de här månaderna som vissa saker har varit nedstängda, och kanske inte vi har kört på som vanligt, om alla är mer på telefonen och paddan än vad vi var tidigare, eller om det faktiskt har gett möjligheter till att vara med tillsammans och göra andra grejer mot vad vi vanligtvis gör också.
Mm. Ja, det är spännande att se vad vi tar oss ur och vad det har dragit med sig. Det finns nog båda sidorna, men ett stort problem i alla fall, oavsett som du pratar om, som man i alla fall tacksam över att man har sett en annan sida i sitt liv. Det är ju att man fastnar så otroligt mycket i skärmarna. Jag tror att för ungdomar i Sverige var snittet runt 4 timmar om dagen i telefonen. Och de här 4 timmarna om dagen, ja, man skulle ju kunna bli ett halvt golfproffs på den tiden.
Ja, det finns definitivt mycket och mycket annat mycket som man kan göra istället för bara vara där. Alla är väl skyldiga till att man är lite för mycket där, men framförallt så känner man väl att det är lite den här ständigt återkommande kampen med barnen ibland, att nej, avpadda nu liksom, inte kolla mer på YouTube-klipp eller TikTok eller vad det kan vara som brukar flyga på där, så att nej, det finns mer i livet än att vara på telefonen, så mycket är det ju.
Stort tack att du tog dig tid. Det har varit en stor ära att ha dig med. Och jag hade jättemycket frågor kvar, men jag ska heller inte ta upp din tid. Så att, men verkligen jättestort tack, Henrik. Det ska du verkligen ha, att du tog dig tiden och var med.
Ja, tack själv. Det var kul. Det var mycket intressanta frågor, och hoppas att några av lyssnarfrågorna kan hjälpa till också där.
Mm. Stort tack.
Ja, tack. Hej. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Oh, jag är bara så tacksam. Jag är så kul att bara Henrik Stensson in Framgångspodden, och att han ville dela alla sina verktyg och nycklar med oss och hela hans resa. Jag hoppas som sagt att ni gillat det också. Skriv jättegärna till mig vad ni tyckte. Gå gärna in på Instagramen och skriv vad ni tyckte om det här avsnittet under posten med Henrik Stensson. Det får ni supergärna göra. Nästa avsnitt är också en riktigt grym kvinna. Ingen mindre än Susanna Jaffe, som är en av Sveriges absolut främsta entreprenörer och investerare. Det är också jätteintressant. För är det så att man är intresserad av egen företag
egenföretagare att driva, att vilka branscher som kommer vara aktuella framöver. Man har en affärsidé, då ska man lyssna på det här avsnittet. Då kommer man lära sig vad som trendar, vad som kommer att gå bra, hur man ska tänka, hur man ska pitcha, hur man får in investeringar. Så lyssna på nästa avsnitt med Susanna Jaffe. Stort, stort tack att ni lyssnar. Jag är så tacksam att ni finns här, att ni lyssnar, att ni är med. Ni gör saker på social media. Ni får också supergärna om det så att ni tycker det här är bra. Och gett in på iTunes och tryck 5 stjärnor och lägg någon kommentar. Det ger er, ta bara några sekunder. Och det hade jag uppskattat jättemycket. Stort tack, ha det bäst. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.